Vi ber. Tack Gud för den här förmiddagen, den här morgonen för några. För några är det förmiddag. Herre, vare sig vi är morgonmänniskor eller nattmänniskor, herre, så är det en ny dag idag. Öppna våra hjärtan nu för ditt ord, herre, som ska läsa. Och låt ditt ord få både uppmuntra, utrusta och utmana, herre. Kom nu med din ande här och låt den här predikan få bli mer än mina snabba Göteborgsord. Så ber vi i ditt namn, herre. Amen. Amen. Idag är det diakonins dag om man följer kyrkåret. Och det ska vi göra idag. Jag tycker kyrkåret är väldigt, väldigt bra. Egentligen av ett enda skäl. Då slipper det bli vad pastorn tycker är bra. Är ni med? Ni som är lite äldre, ni vet den här kostcirkeln som är tallrik med sådana här pizzaslicer. Grönsaker och kött och fisk och sådär, va? Och det man kan bråka om det ska vara en pyramid eller en tallrik. Helt oviktigt. Vad som däremot är viktigt, det är att man får i sig olika delar. Och det är samma sak med kristen tro. Samma sak med andlighet, med din inre människa. Om du bara hör ditt favorittema, Gud älskar mig. Ja, då äter du mycket Gud älskar dig. Men livet är inte bara du. Livet är också en hel värld. Så kanske inte ens vet att Gud älskar dem. Och vi ska läsa tre texter idag. Och jag ska läsa texterna noggrant och långsamt. Och lyssna till de här texterna. Jättespännande texter. Och väldigt utmanande texter. Och till och med väldigt aktuella texter. Med alla flyktingar i Sverige. Med alla tiggare. Jag jobbar bara kort om mig själv. Jag är anställd av Ekumeniakyrkan. På 50%. För att jobba i Göteborg som gatupräst. Och där är halva min tjänst ganska fancy. Ganska sådär fin och spännande. Där jobbar jag som krogpräst på två av Göteborgs mest populära nattklubbar. Där möter jag det fina folket. Rockstjärnor och musikkändisar och vanliga göteborgare med mycket pengar. Och någon som leker rik som inte har pengar, såklart. Den andra halvan jobbar jag vid Rosenlund. Det är Göteborgs Malmskillnadsgata, där tjejer säljer sig. Nu är det, har det gått ner i pris, så nu kan du köpa ett samlag mot en vägg för 300 kronor. Mer inte kvinnans kropp värd nu. 300 kronor. Så du kan välja äta på restaurang eller kränka en kvinna. Och det här är inte dagens tema, men ibland är det ändå bra att kyrkan på något sätt lever i verkligheten, eller hur? Var tionde svensk man har köpt eller köper sex. Var tionde svensk man tycker det är okej att betala för att kränka en kvinna. Det är den här verkligheten vi lever här i Sverige idag. Och de här tjejerna jag möter kommer antingen från Afrika, Östeuropa, eller är svenska kvinnor som har fallit igenom systemet och lever i utanförskap. Är de kvinnor, är deras kropp deras tillgång? Är det killar eller kvinnor som inte kanske har den typen av uppgift i familjen? Sitter de utanför en Ica med en kopp och tigger. Det är vår verklighet. Och det är ett helvete, vänner. Och blir kränkt gång på gång på gång på gång på gång. Och det här är inte temat, men det här är det vi lever i, den verkligheten vi lever i. Den andra halvan av min tjänst, det jobbar på en ungdomsanstalt med unga killar. Som tyvärr har kommit helt fel. Helt fel. Min son är 13 år. Det finns i Göteborg och även i Stockholm, Malmö och kanske Jönköping, vad vet jag. Tror inte ni har det här, kan ni ha. Killar med skjutvapen som är 13 år. Bara en pistol för att skydda sig. Så att Sverige är inte bara en idyll längre. Så de här texterna, för 10 år sedan läste man texterna om där borta. Nu är jag tyvärr där borta här hemma. Och sen reser jag en hel del i Sverige, förutom stan och anstalten. Och nu är jag här den här helgen. Så är det. Tack för förtroendet. Femte Mosebok, kapitel 15, vers 7 och framåt. Står det så här. Om det finns någon fattig hos dig, en av dina landsmän, i någon av städerna i det land som Herren din Gud ger dig, ska du inte vara hårdhjärtad och hålla handen sluten för din fattige broder. Nej, du ska öppna din hand för honom och låta honom låna så mycket han behöver. Akta dig för den gemena tanken att det sjunde året, avskrivningsåret, närmar sig. Så du ser med oginhet på din fattige broder och vägrar låna honom något. Då klagar han över dig inför Herren och du får en synd att svara för. Genom villigt utan att gräma dig över att du ger. För detta ska Herren din Gud välsigna dig i allt du gör och allt du företar dig. Det kommer aldrig att saknas fattiga i landet. Därför ger jag denna befallning. Öppna upp handen för din broder, för den fattige och nödlidande i ditt land. Amen. Var sjunde år för judarna, då tog man och strök sina skulder. Så hade jag lånat pengar av dig och bara hälften av pengarna var tillbakabetalda, blev de strukna på sjunde år. Det var text nummer ett. Vi går vidare, eller hur? Läser Romarbrevet kapitel 13, vers 8-10. Stå inte i skuld till någon utom i er kärlek till varandra. För den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte dräpa, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas ju i ordet. Du ska älska det nästa som dig själv. Kärleken vållar inte nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Och till sist, dagens evangelietext från Jesu egen mun. Så här säger han. Ni har hört att det blir sagt. Öga för öga och tand för tand. Jag ska bara säga något kort om det. Det var egentligen inte en regel som gick ut på att jag skulle hämnas. Det var snarare en regel för att hålla igen hämnden. Om någon slog ut min tand fick inte jag göra någonting värre tillbaka än att slå ut hans tand. Fast det låter primitivt i vårt samhälle, så var det ändå tanke som Mose hade för att på något sätt hålla ner våldet. Om du tog min bil, då tar jag din bil. Men jag tar inte din bil och din motorcykel. Ni fattar? Så tanken var inte att hämnas. Tanken var att hålla ner hämnden så det var rättvisa. Det var tanken. Men Jesus säger, ni har hört. Men jag säger er. Värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa en mil i hans tjänst, så gå 2 mil med honom. Ge åt dem som ber dig, vänd inte ryggen åt dem som vill låna av dig. Ni har hört att det blir sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Tillåt sin sol gå upp över onda och goda och låt det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivande likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga så som fader i himlen är fullkomlig. Lovad var du Kristus. Tullindrivare, det var judar som hade sålt sin själ för att tjäna pengar ihop med romarna. Det var judar som hade ett liv som var helt föraktas hos judarna själva. Och hedningar var de som inte trodde på Gud. För ett år sedan i Göteborg utanför en kyrka så ligger det Fiskebäck. En så lite finare stadsdel. Ligger vid havet. Kanske ni hör Fiskebäck. Sån här fiskesamhälle. Utanför Allianskyrkan där satt det en söndag en väldigt smutsig man. Byxorna var väldigt smutsiga och slitna. Fötterna var smutsiga. Och hans jacka var smutsig och håret var fett. Och han såg väldigt sliten ut. Det var svart i munnen istället för vita tänder. Och han satt precis vid kyrkoingången. Och det blev väldigt mycket diskussion och väldigt mycket tissel och tassel. Vad gör en hemlös här utanför våran fina kyrka? Ska han verkligen vara här? Han satt där. Och nu är ni smarta. Så någon har redan tänkt tanke 1 och 2 och 3. Nu ska jag hjälpa dig med tanke 4 och 5 och 6. Till råga på allt var pastorn sen. Pastorn sen var inte där. Det blev ännu mer irritation. Inte nog med att det ligger någon stinkande luffare vid kyrkdörren. Pastorn är dessutom sen. Så det var ingen bra söndag i den kyrkans historia. Sen var det dags för att predika. Då är det kris. Hur gör vi nu? Och det går alltid att säga vi har ett vittnesbördsmöte. Eller hur? Ni som varit med, ni vet hur det går till. Mikrofonen är fri och de som vill tala går fram och talar. Då går luffan fram. Och tar sig sin jacka. Har kläder under. Tar sina trasiga byxor. Har tack och lov byxor under. Ta bort den svarta färgen på tänderna och det är tänder bakom. Och tar av sin peruk och där står pastorn. Och plötsligt blev hela pastorn dagens predikan om diakoni. Han som störde det fina var predikan. Temat var diakoni. Vad gör vi med dessa mina minsta. Men det går inte att fylla alla behoven. Det går inte. Du kan inte det. Därför krävs det vishet. Under många år för att vara personlig nu. Så jag styrd om människors behov. Om någon ringde. Markus, kan du komma? Ja, jag kommer. Markus, kan du låna? Jag kan låna av en kompis, jag kan låna. Eller kunde jag låna själv. Jag lät människors behov styra mig. Vilket gjorde att jag både blev dränerad ekonomiskt och dränerad empatiskt och till och med socialt. För jag varken med mig själv eller mina närmsta. För det fanns så mycket behov att fylla. Så sa Gud, det här är inte bra liksom. Jag gör ju som jag ska göra. Nej, sa Gud. Det gör det inte alls. Jo då, det gör jag. Nej, det gör det inte, min vän. Så läste jag om Jesus. Och vet du vad skillnaden mellan Markus och Jesus är? Väldigt många. Det är inte en skillnad, mina vänner. Det är många skillnader. Men en skillnad i just den här frågan är att Jesus var aldrig styrd av behov. Han gick till dem som fadern visade honom. Är du med? Vet du det? Alla blev inte friska. Alla blev inte det. Jo, nej. Det står i Bibeln, min gosse. Ska jag berätta vad det står i Bibeln, min herre? Den lame mannen i porten som Petrus helade. Där hade Jesus gått in många gånger. Och såklart hört mannens rop. Skänk en almosa, eller hur? Garanterat. Men Jesus visste, han är inte min uppgift. Han är inte min roll. Det är inte min uppgift att hjälpa honom. Det var Petrus uppgift. Om du ska försöka fylla allas behov, då kommer du både bli ekonomiskt bankrutt, socialt bankrutt och emotionellt bankrutt. Du kommer bli dränerad. Och då kommer då frågan. Men vem ska jag hjälpa då, Markus? Jag fattar poängen. Jag kan inte hjälpa alla människor. Jag fattar det. Vem ska jag hjälpa då? Även på den frågan har faktiskt vår älskade Herre ett svar. Han fick den frågan av en religiös ledare. Som sa så här. Jesus, okej. Vilket är det största av alla buden? Det har vi precis läst här i Romarbrevet. Du ska älska Herren är Gud. Av hela din hjärta, av hela din själ. Med all din kraft och med allt ditt förstånd. Det vill säga älska Gud med hjärnan. Vänner, en parentes. Jag tror det finns några här inne som är sköna kristna. Du är en smart kristen man, en kvinna. Du är inte den som älskar att göra volter i lovsången. Och liksom hänger dig emotionellt i första hand. Det är inte du. Men du är riktigt skärpt. Tänk om din uppgift kanske inte är att lyfta händerna högst i lovsången. Men använda ditt intellekt för att hjälpa din medmänniska. Det är att göra bra affärer ekonomiskt. Varna för dåliga affärer och så vidare. Är du med? Älska Gud med ditt förstånd. Älska Gud med din kraft, med din kropp. Ta hand om din kropp. Så kroppen håller så länge den ska hålla. Och älska Gud med själ. Och sen kommer ett och samma slag. Du ska älska det nästa som du själv. Det här läste i Romarbrevet. Och då sa mannen, vem är min nästa då? Din är min fråga. Vem ska jag hjälpa då? Vem ska jag hjälpa? Och då kommer Jesu kända liknelse. Så kallas för barmhärtig samarien. Och en parentes här, vänner. Nu ska du få ett bibelläsningstips här. Läs aldrig rubrikerna. Vet du varför? För rubrikerna är påhitt. Rubrikerna är skapade av en översättare för att hjälpa dig med att hitta i Bibeln. Men de finns inte i Bibeln. Bibeln har inga rubriker. För att ta ett exempel här. Ni som är med i kyrkan ett tag, ni har hört följande rubrik. Liknelsen om den förlorade sonen. Eller hur? Då säger din hjärna dig, texten handlar om en kille som är förlorad. Eller hur? Vi säger rubriken. Men texten handlar om en pappa som har två söner. Är du med? Pappan med de två sönerna ger en helt annan tolkningsnyckel på texten. Annars så tvingas du att tolka in att det handlar om en kille. Det gör inte det. En kille är förlorad på bortaplan. Han gör bort sig rejält och bränner tyvärr pengar på mina kvinnor på Rosenlund. Han kränker kvinnor med sina pengar. Det är illa. Han tar pappas arv och bränner det på lyx. Glädjeflickor. Och sprit annat. Hemmasonen är lika förlorad för han tror att pappa är en arbetsgivare som han ska behaga. Han gör allt för att vinna pappas beundran och gunst som pappa borde ha chef. Så när hans son kommer hem då, son ett kommer hem till pappa och förberett ett sån här klassiskt komma tillbaka till gudtal som jag har gjort i min ungdom. Kanske någon mer än mig. Gud, jag är inte värd att vara kristen, men kanske får komma till himlen ändå. Amen. Eller, fader, jag har syndat mot både himlen och mot dig. Jag är inte värd att vara din son, men kan jag i alla fall få vara din tjänare? Det sa han. Pappa blir görarg i kärlek. Men dumher, du är min son. Du har gjort vissa mindre bra saker. Men du är min son. Skärp dig nu. Fick han en guldring på fingret. Symbol för att han är en del av familjen. Fick en fin Armani-kostym. En fin rock. Hennes Mauritz är all ära, men det är inte top notch. Och pappan offrade det finaste köttet. Och slaktade det. Och det var festmiddag. När son nummer två hör det här blir han helt vansinnig. Och säger följande. Här har jag tjänat dig alla dessa år. Och inte ens har jag fått en killing till mina vänner att fest med. Vänner, en del av oss som är troende, vi blir inte glada när någon kommer in och är glad. Då blir vi på något sätt hotade och provocerade. Så himla kul är det inte att vara kristen faktiskt. Ursäkta det fula ordvalet med himla. Är ni med? Texten handlar om en pappa som älskar båda två lika mycket. Och båda två har sin kamp. Samma sak med dagens text som ska liksom recitera nu. Lite som om den barmhärtige samarien. Samma sak där. Det handlar om en samarier. Om en levit och en präst och en trasig man. Så ta bort alla eländiga rubriker. Ta bort dem. För de bara förstör din bibelläsning. Och gör att du missar flera nivåer än just en tanke. I den här texten så är det en man som rör sig från Jerusalem till Jeriko. På vägen blir han nedslagen. Och så kränkt. Han blir liggande naken. Helt onödigt. Det hade räckt att ha tagit hans pengar. De tog allt. Han var liggande naken. Blodig och naken. Så kom det gående. Först en präst. Och prästen gick en omväg. Han bytte som fil på vägen. På andra filen. Och jag har hört många predikningar. Som har sagt att prästen hade ett hårt hjärta. Prästen var hårdhjärtad. Prästen var kall. Det vet vi ingenting om. Vi vet ingenting om prästens hjärta. Han kan ha varit det. Men faktum är att det är mer troligt att han inte var det. Däremot var det så här. Enligt judisk lag. En präst fick inte komma i kontakt med blod. Då blev han diskvalificerad för prästtjänst. Visste ni det? Han fick inte hjälpa. Hade han hjälpt honom, då hade han gjort fel. Han fick inte hjälpa en blodig man för sin prästtjänst. Då kunde inte han be till Gud i templet. Så han gjorde rätt. Så Jesus faktiskt är så liksom, dramaturgisk, så pedagogiskt skicklig. Så han använder en andeledare som gör rätt. Som exempel på någon som gör fel. Är ni med? Fattar att den här texten blir mer spännande då. Sen kommer leviten, det är ungefär diakon kan man säga. I vår kyrka, diakon. Som har uppgift att hjälpa praktiskt i templet. Med sin gröna skjorta och sitt kors med en duva på. Ni vet vad diakon är det. Även han gick en omväg, såklart. För även han hade blivit besudlad och smutsig. Och inte längre värdig att tjäna Gud om han hjälpte den blodiga mannen. För blod på den tiden var lika med smuts. Det hörde vi igår om kvinnan med blödningar. Vi som var här. Så kom då en samarier. Om ni ursäktar uttrycket ett trashfolk för judarna. Alltså ett folk som var så här. Som man såg ner på dem. De var ganska grisiga tyckte man. Och faktum var samarierna tyckte likadant. När judarna gick genom Samarien för att gå till templet varje år för att tillbe, då kunde du kasta de sten på dem från bergen och kalla dem för massa nidord sådär va. För samarierna bad man till Gud på ett högt berg, Gerim. Man bad till Gud på berget medan judarna bad till Gud i templet. En Gud med olika sätt att be. Och där folken kände förakt för varandra. Samarien trodde på fel sätt. Han hjälpte den fattige. Han hällde vin i såret. Alkohol. Så gjorde att det blev desinficerat heter det. Exakt. Och hällde i balsam som lindar smärtan. Han gav honom både smärtlindring och första hjälpen. Tog honom till ett värdshus och sa, här har du två stycken pengar, två dinarier. Ge honom den bästa vård. Jag kommer tillbaka på tillbakavägen. Kostar mer, betalar jag mera då? Och sen kommer då frågan till mannen som frågade Jesus, vem ska hjälpa då? Vem gjorde rätt? Ja, det var väl samarien då. Bra, och då jag säger samma sak. Lyssna här nu. Han som kommer i din väg, honom, henne kan du hjälpa. Du behöver inte söka upp, för behoven är utan gräns. Men din man som ligger på vägen, han kan du hjälpa. Din granne, ditt barnbarn, din farmor, din arbetskamrat. Nästa helg har ni grande finale här. Hälsa Per från mig. När det är Nordmark. Så, de är jätteduktiga. Du hälsar dem från mig. Men är det så nästa lördag att din granne ringer på dörren och du ser att han gör allt för att hålla tillbaka tårarna. Du ser det. Han säger, ursäkta mig, har du tid en minut? Och du är precis på vägen i bilen. Ja, vad gäller det? Ja. Får reda på att min dotter har blivit kränkt. Eller min son är sjuk. Lyssna här då. För Guds skull, jag menar det bokstavligt talat. För Guds skull, åk inte till Fridhäll då. Vad ska du här göra när din granne behöver dig? Är du med? Fastän det är rätt att åka hit. Det är rätt att åka hit. För det är avslutning. Det är rätt att åka hit. Är det fel? För du ska vara med din granne. Förstår du poängen? Jag jobbar som sagt med kvinnor som ser sin kropp. Och det är klart att det inte är bra. Och det är inte ens lämpligt att vara själv i ett rum. Utifrån vad folk kan tycka och tänka. Och jag har inte råd i mitt liv att bli beskylld för mycket dumheter. Jag har inte råd till det. Men faktum är att ibland har jag faktiskt struntat i det. För ibland är det viktigare att han eller hon får hjälp än vad broder A i kyrka B tycker om mig. Är du med? Ibland faktiskt är det inte viktigaste vad du tycker om mig. Mitt anseende är inte längre det viktigaste. För just där och då handlar det om honom eller henne. Det finns en amerikansk pastor som var i Filippinerna. Och där är det enormt mycket unga barn och tjejer, barn, som tvingas leva genom att bli kränkta av västerlänningar. Och han gick där och det kom fram en tjej till honom och sa, Sir, do you want to have some fun with me? For only $10 you can do what you want with me the whole night, but please don't hurt me too much. Min herre, vill ha lite roligt med mig. För $10 får du göra vad du vill med mig hela natten. Men snälla, skada mig inte för mycket. Sen kom tjejen med två. Nej, ta mig istället. Jag är mycket yngre. Jag är 13. Sen kom tjejen med tre. Nej, jag är den yngsta på gatan. Jag är bara 12. Jag har inte hunnit med att ha så många män. Jag är fresh. I'm fresh, I'm young and fresh. Ett barn. Knappt puberteten. Och han sa, får jag göra vad jag vill med er? För $10? Yes, but please don't hurt us too much. Men snälla, skada inte oss för mycket. Då sa han, då vill jag att alla ni tre kommer till mitt hotell i natt. Ikväll, klockan 7. Alla tre. Han gav dem ett visitkort, adressen. Sa till dem på hotellobbyn. Det kommer komma hit tre stycken barn ikväll vid 7. De ser ut som det är gatflickor som säljer sin kropp. Men det är mina vänner. Behandla dem med respekt. Sen vill jag ha 4 Disneyfilmer. Ja, vi har inte det. Får ni köpa det? Jag betalar. Ja, du betalar. Sen vill jag ha upp så mycket pizza ni hinner baka. Jag vill ha en stor skål med godis. Och efter pizzan en stor skål med glass. Sen vill jag ha den största skålen jag hitta med chips. Klockan 7, Strax efter innebär dörren och inkommer tre blyga, jätterädda tjejer. För jag tänkte att nu kommer det vara en riktigt kinkig, riktigt pervers man här som vill ha tre tjejer samtidigt. Man hade bara en och två tankar om vad han vill göra med dem. Han säger, är ni hungriga? Ja, varsågod, ett. Och fast de trodde det var något sjukt med det så var de hungriga, såklart, för de lever på gatan. Så de åt. Sen måste de vara trötta. De har knäppa upp sina kläder, nej. Har på kläderna. Lägger sängen. Hade bäddat med tre kuddar och tre tecken. Och satt på den första filmen. Lilla sjöjungfrun. Så höll på. Efter tredje filmen somnade de. På morgonen väckte han dem. Försiktigt. Klappade deras panna. Och sa, god morgon tjejer. Oh! Så gav han dem $10 styck. Varför det? Ni sa att jag fick göra vad jag ville med för $10. Jag ville ta ge ett barnkalas, för det har ni aldrig haft, va? Nej, vi har aldrig haft det. Och sen gav man ett visitkort till. Om ni någon gång vill byta liv, då finns det ett härberg här som de vänner till mig driver. För det är så att det är förbjudet som västerlänning och engagera sig för mycket i filippinska barn. Så. Det är mot lagen. Däremot kan hjälpa filippinska barn att komma till ett filippinskt sammanhang. Så. Det här var i Manila. Så de fick sitt fysikkort och gick ut och gav honom en kram. En sån kram och ger sin pappa. Och gick ut. Och där berättade han bara i förbigående när han kom hem. I en predikan. Han berättade det sådär. Om hur, han berättade under tårar då. Hur tragiskt det är i Manila. Vilket djävulskt liv det är för många barn. Och efter det han blivit portad nu i flera hundra kyrkor i USA. För det är inte lämpligt att ha horor på rummet. Förstår ni vänner? Att man kan tolka saker på två eller tre helt olika sätt. Och det är klart att det är inte rätt. Det är inte bra. För det kan misstolkas. Det är inte bra att ha prostituerade kvinnor på rummet. Men i dagens text som jag läste om de har hört i Samarien är det viktigare att hjälpa än att hålla sig borta ifrån blod. För att vara lite nu faktiskt provokativ. Jag åker ändå om en timme så att jag kan vara det faktiskt. Undrar jag om inte det är så att vår svenska frikyrklighet har haft mer fokus på att inte smutsa ner sig än på att göra gott. Det är viktigare att inte synda än att hjälpa. Är ni med på vad jag säger? Men ändå när du står inför Kristus kommer han inte säga, Markus, fy vad bra du är som inte syndare. Han kommer säga, jag var naken och du gav mig inte kläder. Jag var hungrig, du gav mig inget att äta. Jag satt i fängelse och du besökte mig inte. Kristen helighet, vänner, är inte att hålla sig borta ifrån dumheter ens i första eller andra hand. Det är att göra gott mot sin medmänniska. Det är kristen andlighet. Det är som du frågar mig, vad heter du? Jag heter inte Erik. Och inte Linus. Och inte Mats. Och inte Benke. Efter att ha hört mig säga en kvart vad jag inte heter. Då tror du bara blir så här lite konfunderad. För att inte säga irriterad. Säger du är min bästa Göteborgsherre. Eller snarare min mindre bästa Göteborgsherre. Faktum är att jag är mer intresserad av vad du heter än vad du inte heter. Jag heter Markus. Oh, men säg det då. För mig är det mer intressant om vad jag som kristen tycker om än vad jag inte tycker om. Är ni med? Det är mer intressant än vad jag gör än vad jag inte gör. Men om vår andlighet blir definierad av vad vi inte gör, då missar vi vem Kristus är. Hade jag frågat Göteborg, jag går fram till 100 göteborgare med papper och penna, säger hej, jag heter Markus, jag är präst. Ja, jag ser det på din krage. Sådär. Har du tid en minut? Ja, det är klart jag har. Det är ju präst. Den är... Ja, jag har tid, prästen. Två frågor. Fråga ett. Om jag säger till dig ordet kristen eller kristna, vad tänker du på då? Då tror jag att åtminstone 80% hade sagt ungefär så här. Kristna är nog ganska bra människor, för de gör inte så mycket dumt. De gör inte det här och det här och det här. Och kristna är också människor som inte tycker om dumma saker. De tycker inte om det här och det här och det här. Och det här är deras absolut favorit inte tycka om sak. Vi är så definierade vad vi inte tycker om, vänner. Hör nu, utan att nu gå ut på ett minfält i moralfrågor. Då kommer jag få några av er för mig och några av er emot mig. Och det är inte min tanke då. Varken ska få nya best friends forever eller nya ovänner. Så är det tragiskt att kyrkan idag är mer känd för vad vi tycker i sexualfrågor än vad vi tycker om människors hjärtan. För mig är det en tragedi. Det är en stor tragedi att kyrkan är mer känd vad vi inte tycker om än vad vi tycker om. Däremot frågar jag samma 100 göteborgare eller skillingadutsbor för den delen. Jag tror vi är ganska lika. Fråga nummer två. Om jag säger Jesus. Men prästen, jag är inte ens döpt. Nej, men du vet väl någonting om Jesus? Ja, men jag har inte ens konfirmerat, säger någon. Om jag säger Jesus, vad tänker du på då? Då tror jag att 80% eller mer säger följande. Alltså, jag vet bara att han hjälpte fattiga. Jag vet att han sa ifrån mot orättvisor. Jag vet att han talar om att älska alla. Jag vet att han gick emellan när en tjej skulle bli dödad och sa, kasta första stenen själv då. Och så vidare. Jesus är känd för det goda han gjorde. Han är inte känd för han inte tyckte om. Är ni med? Min bön är att Marcus Olsson ska bli mer lik Jesus än vad Marcus är idag. Så när människor möter mig ska de inte känna Marcus är en sån fin människa för han gör inga dumma saker. Nej, Marcus är en helt vanlig människa. Men han älskar mig. Är ni med? Dagens tre texter plus min extra text. De här till Samarien. Plus min extra text igen. Hemmasonen. För att hjälpa er med bibeltolkningen. Säger egentligen samma sak. Guds famn är öppen för alla. Frågan är vår famn det? Jag var sugen på att göra en spela i rätt spratt idag. Ta på mig trasiga kläder. Jag tänkte, som gästpredikant är det dumt att bli bortkörd. Så jag fegar lite. Jag låter istället den heden gå till pastorn Martin Clemens, som han heter. Vi ska göra så här nu. Efter jag har sagt amen. Här framme har vi en just nu tom yta. Den kommer om jag hoppas rätt. Inte vara tom så länge till. Här kommer jag inbjuda dig att böja knä. Blir det fullt framme tar vi mittgångarna. Och om din kropp säger Marcus, jag orkar inte det. Mina knän är gamla. Du böjer dig knä i hjärtat där du sitter, såklart. Men ibland är faktiskt tro att handla. Eller snarare tro är alltid handla. För tro är ett aktivt ord. Och du ska gå fram och börja knä här. Om du vill säga till Jesus. Jesus, jag har hört vad du har sagt. Genom dessa bibelord. Hjälp mig att jag inte missar min nästa. Min medmänniska. Förlåt mig för att jag har varit en präst och en levit mer än scenarier. Jag har trott rätt. Jag har gjort rätt. Men jag har haft fokus på att inte göra fel. Istället på att göra rätt. Och sen när vi böjer våra knän. Då ska jag faktiskt be. Be för er. En bön för alla. Ni som böjer knän. Att Gud kommer med en förkrosselse. Jag ska be att Gud symboliskt talat tar fram sin potatisskalare. Så när man tar bort skalet från ett äpple, då blir äppelköttet sårbart för luften. Jag ska be att Gud tar bort det hårda skalet runt våra hjärtan. Så våra hjärtan blir berörda. Så när vi ser honom och henne utanför ICA. Att vi inte ger oss själva en guldstjärna för vi ger honom 20 kronor. Han fick faktiskt en sedel. Eller en 50-lapp. För nu är 20-orna inte längre aktuella. Eller en hundring. Utan att, hej, vad heter du? Ja, vad heter? Tänk om det kan bli början till något mer än bara en peng. Vänner, vi ber en bön tillsammans först. Och sen ska vi sjunga en sång tillsammans. Eller blir det en sång tillsammans eller en sång för? Fanns den sången öppna för din kärlek? Ja, då sjunger vi den. Efter jag bett min bön. Ska tillsammans sjunga en fantastiskt fin psalm, en bön. Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek. Flödande genom mig. När vi sjungit den psalmen, då är det tid att gå fram och böja våra knän och be Gud om ursäkt för vi har haft en tro som är mer fokuserad på att inte synda än på att hjälpa. Låt oss be. Herre Jesus, hjälp oss att förvalta vår tid, våra resurser, våra pengar, våra hem, vår kalender, vårt sociala nätverk på bästa sätt. Här är på samma sätt som man måste ha en livboj med sig själv och en drunknande för att själv inte bli neddragen. Behöver vi din hjälp, heligande, för att själva inte bli neddragna. För den här världen blir inte hjälpt och att vi blir neddragna. Men här är vi hjälpt om vi med din hjälp kan dra upp. Herre, hjälp oss att lik dig Jesus Kristus gå till dem som Fadern visade. Hjälp oss att vi ser vår nästa när han kommer i vår väg. När vår blodiga medmänniska, oftast symboliskt talat, slagen och nedtyngd, kommer våran väg. Och förlåt oss för att vi likt kyrkorna i USA ibland har pekat finger i oförstånd och sagt, fy vad hon är syndig. Hon är på de här festerna varje helg. Ja, men tänk om hon hjälper människor där varje helg. Det vet inte du, så döm inte henne. Och alla hans vänner, han har börjat flippa ur helt. Han umgås bara på sådana här spritfester. Vad gör han mest nytta, min vän? Om inte på de festerna. Och så vidare. Gör en lång lista. Herre, hjälp oss att inte döma varandra. Utan istället sporra varandra. Till att göra alla former av goda gärningar. Och nu ber jag, Herre, för den här församlingen. Missionskyrkan i Skillingaryd. Och även de som är här från andra församlingar. Som bor i Skillingaryd med omnejd. Tack att du ska hjälpa dem. Inte att gå härifrån med någon fördömelse. För du ger ingen fördömelse. Men du kan ge ett stygn hjärtat. Och du kan ge en utmaning. Och du kan sätta igång en process i oss. Att inte bara leva för oss själva. Utan även leva för andra. Att våga lämna bekvämlighetsdiket. Och istället gå upp på vägen. Där människor ligger. Tackar att Skillingaryd framöver med din hjälp än mer kan vara en plats där människor kommer och får hjälp. Och sen ser du de vänner vi träffade igår på flyktingförläggningar som jag fick träffa. Välsigna de killarna. Allihopa. Både de jag träffade som Elisabeth känner och de som inte jag träffade som kanske inte den här församlingen känner. Vad med dem här? Det här är, konkret vår nästa mitt i Skillingaryd. Det är konkret. Väldigt konkret. Herre, hjälp församlingen. I Jesu namn. Amen.